Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Hon blev Nordens första abbedissa sedan medeltiden och har levt ett liv i Birgitta systrarnas kloster i Vadstena sedan 1979. Gäst är moder Karin och ämnet är klosterliv. Att vara nunna innebär ett liv i kyskhet, fattigdom och lydnad samt en vardag vigd åt regelbunden bön. Ett liv i kloster är alltså att göra avkall på det som de flesta av oss strävar efter, materiellt välstånd och sinnliga njutningar. Jag träffar moder Karin i klostret i Vadstena och vi samtalar om hur hon blev nunna och hur ett klosterliv ter sig. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på podden Bildningskomplexet. Innan vi börjar vill jag be dig som lyssnar om en tjänst. Det kostar inget att lyssna på min podd och jag gör den i dagsläget utan ersättning. Därför skulle det betyda mycket om du betygsätter podden och skriver en kommentar i Apples app Podcaster. Om du lyssnar på podden i en iPhone så finns Podcaster-appen där automatiskt. Gå in och sök på min podd och skriv en kommentar. På det sättet kan min podd hamna på Apples listor med tips på poddar och på så sätt nå ut till fler. Det är ett litet bidrag för en podd som du lyssnar på gratis. Tack för att du bidrar. Nu sätter vi igång. Välkommen moder Karin till Bildningskomplexet.
Tack så mycket.
I Stockholm där jag bor så finns det en katolsk kyrka på Södermalm.
Ja.
Och där har jag sett nunnor och för mig är nunnen lite grann av ett gåtfullt väsen. Så där. Jag har väldigt dålig koll på mycket, liksom, ja, men det som man gör dagligdags och sånt där. Så det vill jag djupdyka i. Men det som jag tänker på är att du är ju klädd på ett speciellt sätt här som människor ser nunnor.
Ja.
I den här svarta klädseln och så. Och en slöja.
Jag har en grå dräkt.
En grå dräkt. Kan du berätta för oss, kan du gå igenom dina klädesplagg här?
Alltså jag har en grå dräkt med ett skapular. Och en grå dräkt, det var på medeltiden de fattigas färg. De hade inte råd att färga tyg. Och Birgitta, den heliga Birgitta, alltså hon som grundade vår orden, hon ville att vi skulle bära de fattigas färg. Och sen har jag på mitt huvud, där har jag en svart slöja. Och en slöja på medeltiden betyder att du var gift. Jag har alltså avlagt löften för alltid. I det ögonblick jag avlägger mina första löften, och det gör man efter 3 år ungefär, då får du en svart slöja. Innan dess har du i 2 år en vit slöja som tecken hos oss, alltså i vår orden, på att vi inte har avlagt löften för alltid, utan tidsbundna löften.
Vad är det för löften vi pratar om?
Kyskhet, fattigdom och lydnad.
Det är de löftena som man går in i klosterlivet, ja, med.
Men jag glömde, eller du glömde, du avbröt mig. Nej, det gör jag inte. Jag har en krona på huvudet. Och det är en vit running som sitter tillsammans, alltså en ring som symboliserar Kristi törnekrona. Och den hålls samman av ett kors som talar om Kristi kors, Kristi lidande, vad han har gjort för oss. Och jag har 5 röda sårmärken på den här kronan. Kristi 5 sår, händerna, fötterna, sidan.
Bara för de som inte ser här så är det alltså 5 stycken röda märken som du har på huvudet. Och är det här någonting som de flesta nunnor har? Eller? Jag ser ju att det skiljer sig lite från andra dräkter jag sett.
Nej, vi är helt unika i det. Birgitta hade sett det på vägen ner när hon gick till Rom. Då har hon sett det i ett kloster. Då har man haft de nunnor som hade en särskild devotion, en särskild till tilldragelse till Kristi lidande. Vår orden heter den allra heligaste frälsarens orden. Frälsa, befria. Vad har befriat oss? Jo, vi är befriade genom att Kristus, Guds son, har dött för oss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Och du har varit i det här klostret i 24 år, berättar.
Nej. Jag har varit här sedan 1979.
1979?
Ja, det vill, ja, de där 24 åren, det var de år som jag var abbedissa, det vill säga ledaren för klostret.
Ja. Ta oss tillbaks till det tillfället där du fattade beslutet att söka dig till klostret.
Ja, jag har alltid påstått att det inte är jag som har tagit det beslutet, för jag ville inte gå i kloster. Jag ville kunna jobba inom katolska kyrkan utan att behöva bli nunna. Och jag hade pratat med vår dåvarande biskop. Kan det inte finnas någon, då fanns det inte anställda lekmän i katolska kyrkan i Sverige. Kan det inte finnas något sätt som man kan få lov att jobba utan måste jag behöva bli nunna? Jag vill inte bli nunna, jag är inte kallad att vara nunna. Men precis när jag hade fått tillåtelse till det och skulle börja på en utbildning på 4 år i Tyskland, så gjorde jag det som kallas för en retrett eller en retreat. En 8 dagars eftertankestid i tystnad. Och då tyvärr så förstår jag att jag måste gå i kloster, jag måste pröva på. För jag tror att det är det som är Guds vilja. Jag hade dessutom månaden innan jag gjorde den här reträtten hade jag varit en månad här i Vadstena och jobbat som volontär. För jag hade en känsla av att det är något skumt med de här Birgitta-systrarna och Vadstena. Jag måste döda min klosterkallelse här, för jag ska göra något annat. Men det var alltså min vilja. Men så säger jag, på något sätt förstår jag efter 3 dagar som volontär här att nej, jag vill att du är här, tycker jag, förstår jag att Gud säger till mig. Sen får jag det bekräftat då efter den här reträtten att jag tror att det är det.
Vad är det som händer i dig?
Ja, det skulle jag bra gärna vilja veta.
Kan du försöka förklara?
Nej, alltså jag har alltid känt det som aposteln Paulus säger, eller det sägs om honom att han drabbades av någonting så att han föll av hästen och blev blind i 3 dagar. Jag uppfattade som att jag på något sätt föll av hästen. Man säger att det inte är riktigt sant det där med hästen, men det gör mig ingenting. Jag har förstått det som att någonting drabbade mig som jag inte kunde motstå och som jag inte kunde tvivla på.
Och det var på den här retreaten?
Nej, det var innan. Det var under den här månaden som volontär. Sen försökte jag säga nej, ingenting har hänt med mig, försökte jag säga inom mig själv. Men jag visste att jag var tvungen att pröva det med den här retreaten som då skulle bekräfta mig att nej, gå ut till Tyskland istället.
Mm. Och sen dess så har du varit en del av det här klostret.
Ja.
Mm. Och som du var inne på innan så är ju ett liv i klostret innebär kyskhet, lydnad och ett liv i fattigdom.
Mm.
Hur ser du på det? Jag tänker det är ju för personer utanför klostret, jag behöver bara gå till mig själv, det är ju ett liv med många uppoffringar, det är många nej. Det är nej till, som jag tänker då, kärleksrelationer, det är nej till säkert många sinnliga njutningar. När du får tänka på det, så här, de här löftena, alltså vad innebär de?
Du låter som om du tycker att jag har avstått från väldigt mycket. Jag har inte avstått från väldigt mycket. Jag har tvärtom fått enormt mycket. Men alltså, du talar om kärleksrelationer. Ja, då förstår du det antagligen som mellan två personer. Jag tror att jag är kallad till att vara, att leva i kärlek för många människor. Alltså, nu menar jag inte någon slags polygami eller något sådant. Inte det. Men att vara öppen för att för alla de människor som kommer i min väg. Och det gäller ju även systrarna i vår kommunitet. I de som jag lever tillsammans med. Och det är ju, om jag säger som så, det är ju inga som jag har valt själv. Utan jag har ju blivit kastad in bland, just nu är vi 8, alltså bland 7 andra. Och ingen av dem skulle jag ha valt av mig själv, om jag skulle valt som vän. Utan Gud kallar dem han vill, så förstår vi det. Och då lär vi oss att stå ut med varandra och att älska varandra. Älska, vilja den andra väl.
Mm. Ja, det är väldigt, det är ädelt. Och,
nej, det är inte alls ädelt.
Nej, men jag tänker så här att jag förstår att du ser det och jag betvivlar inte det en sekund som att du får mer än vad du ger, så att säga. Men för gemene man, jag tänker att ett väldigt många strävar ju efter att nå, få pengar och karriär och man kommer hem trött efter jobbet och så får man ligga och titta på en serie och frossa i mat. Alltså det är många av de här sinnliga njutningarna, eller så åker man på 3 veckors semester till någon all inclusive resort. Alltså du har ju fått ändå göra avkall på det som gemene man värdesätter ganska högt.
Mm. Det beror ju på vad du har som värderingar. Men alltså jag är inte utan sinnliga njutningar. Jag kan njuta av att det är sol ute idag och att sitta bara där och titta, och jag kan njuta av att se ut över Vättern eller något sådant. Jag kan också njuta av mat. Det är ingen fel på det. Det kan du också se på min utseende. Så att, men nej, men det är inte det som är det högsta i mitt liv.
Ta oss igenom en dag. Jag är intresserad av vad som händer från uppvaknandet till läggdags.
Ja, för min del, efter uppvaknandet så sätter jag mig med en kopp kaffe. För jag behöver komma till liv lite långsamt. Så småningom så är det 6:15, alltså 6:15, nere i kyrkan. Då är det meditation fram till 7. Det vill säga enskild varande existens inför Gud med det som den enskilde, ja, ett samtal med vår Herre, eller att bara finnas i tystnad inför vår Herre. Vi börjar alltså dagen med vår Herre, med det som är det viktigaste i vårt liv, och vi slutar också dagen där. Sen efter det kommer en tidigärd, eller 2 tidigärder i rad, Laudes och Ters. Tidigare vår gåva av tid till vår Herre. Och vi sjunger ett officium, vårt tidigare. Och det är den heliga Birgitta som har fått inspirationen till det. Det finns 3 olika officier, stora officier tidigare som vi känner i världen. Det är breviarium romanum, den som prästerna ber. breviarium monasticum som ordensfolket ofta använder. Och så finns det vår. Och det är bara vi i vårt kloster och vårt före detta moderkloster i Holland som sjunger den.
Så det är sjungna böner?
Det är sjungna böner. Det är växelvisa böner. Det är saltarsalmer, det är hymner, det är... Och sen är det en bit är också för bönen, för det som... Den kommande dagen och för de som behov som vi har fått ta del av eller som finns. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Och sen så äter vi frukost tillsammans under tystnad. Därefter är det vårt arbete som pågår fram till klockan 11:15. Då har vi en ny tidigare. Alltså vi samlar oss gång på gång, vad ska man säga, nästan i tårtbitar eller avdelat i tårtbitar. Så kommer vi tillbaks till bönen inför Gud. Efter den så äter vi middag, alltså lunch. Och efter det har vi möjlighet till en timmes vila eller gå ut och gå eller något sådant. Vi har ju väldigt liten trädgård som är vår egen. Så vi har tillåtelse att en gång om dagen gå ut utanför klostrets område. Sen är det arbete igen och så är det, dricker vi kaffe tillsammans och sen har vi det som kallas för andlig läsning. Det vill säga vi sätter oss ner var och en med något som ska nära vår tro. Alltså ge föda åt vår tro.
Vad är det för någonting då?
Ja, det kan vara vilken bok som helst. Eller det kan vara, ja vad kan det annars vara? Någon enstaka gång ser man en film tillsammans eller något sånt. Men det är mer att man väljer efter varje systers inriktning, andlighet, spiritualitet, vad jag just då läser. Och så läser man en liten kort bit och så mediterar man över det och tänker efter det. Sen följer vesper en tidigare igen och sen kommer mässan 16:45. Sen arbete igen, sen kvällsmat, arbete igen eller fritid om det är möjligt. Och sen så småningom har vi kompletorium. Den tidigare som gör dagen komplett.
Okej. För du nämnde ett par gånger arbete.
Ja.
Vad är det för typ av arbete ni utför?
Ja, det beror på. Det finns de som jobbar här i gästhemmet och det finns de som jobbar i klostret. Vad finns det? Det finns en kock hos oss alltså i klostret. En har den. Det finns de som sysslar med tvätt. Det finns de som sysslar med att sy dräkter eller laga systrarnas kläder. Det finns de, alltså man har oftast olika, alltså, eller flera olika arbete med att städa eller helt administrativt jobb. Eller att förbereda något föredrag eller något sådant. Så det finns allt mellan himmel och jord.
Mm. Det som också återkommer i litteraturen om kloster är ju att det finns regler, klosterregler. Ja. Kan du förklara lite grann vad det är för någonting och vilka regler som ni bör följa?
Vi har alltså Augustinus regel för att när Birgitta kom med sin ordensregel, Salvatorregeln, då hade det redan beslutats att det fick inte komma några nya stora regler. Så vi har Augustinus regel som redan existerade. Och sen har vi våra egna konstitutioner, det vill säga lite mer specificerat hur lever vi tillsammans.
Augustinus regel då, vad är den ut på?
Ja, den går ut på att man ska leva i fattigdom, det här med celibat, alltså kyskhet. Man ska leva rent, man ska, ja, den är väldigt okomplicerad, den har inte så många föreskrifter, så därför valde så att säga den helga Birgitta den. För då kan man mer så att säga utforma sin egen del av konstitutionerna.
Mm. Och vad skulle hända om man bryter mot en av de här reglerna?
Ja, det gör du ju flera gånger. Jag menar, du ber framför allt vår Herre om förlåtelse. Du kan också be systrarna om förlåtelse om man ser att man har brutit på något sätt. Men jag menar, det är inte bara om vi bryter mot reglerna som vi kan be varandra om förlåtelse. Det är ju också att hur vi uppför oss i det dagliga livet. Innan vi ber vesper, det är väldigt typiskt för vår orden, så ber systrarna varandra om förlåtelse om vi brutit mot er i tankar, ord, gärningar eller handlingar.
Mm. Du var inne också på konstitutionella regler, sa du det?
Ja, konstitutionerna. Det är de som förklarar regeln närmare.
Mm. Och vad kan det vara då?
Ja, det är till exempel hur man upptas i orden, vilka beslut som man måste ta upp i ett kapitel, det vill säga det som systrarna har ett sammanträde med de som är röstberättigade och alltså har gjort sina löften. Det kan vara hur tidig bönen ska vara ordnad. Det är om hur tystnaden ska hållas i klostret och så vidare. För vi lever alltså i klostret till största delen i tystnad. Och det finns då föreskrift när vi kan prata med varandra. Men man har som att det här är ett gästhem. Då kan du inte hålla på tystnaden. Då måste du möta den andra människan. Oavsett om det är en tystnadsperiod eller inte.
Mm. Jag vet inte om det är någonting som nu när du har levt i klostret så länge att det är en självklarhet. Men jag tror att det är en otrolig utmaning för väldigt många människor. Jag behöver bara gå till mig själv som är en pladdrare. Att det är en otrolig konst att under längre tid vara tyst.
Ja.
Och det är ju liksom det här vi pratade om från början. Vilka avkall man behöver göra. Att merparten av sin tid vara tyst. Mm. Det är ju som jag ser en vilken konst du har bemästrat.
Mm. Jag kallar det inte för en konst. Jag tror det kallas för att vår Herre ger oss nåden, gratis gåva. Vi får gåvan av Gud. Men vi måste öva oss i det. Och där bryter vi ju också ofta. Men jag tänker också på, här i gästhemmet har vi det som kallas för birgitinsk besinningshelg. När folk kommer hit är en helg i tystnad. Och det första vi säger när de kommer hit, alltså den första samlingen, då säger vi: okej, det är tyst här. Vi kommer att spela musik vid måltiderna. Man blir väldigt stressad av att höra den andra tugga knäckebröd för första gången och så vidare. Alltså det finns massor med sånt. Men då säger vi: okej, titta på det. Ta det liksom i din hand och säg: ja, jag är rädd för tystnaden. För vi är så vana vid att fylla våra liv med ljud och ljud och ljud. Det är som om vi inte vågar vara ensamma med oss själva.
Mm. Men nu när du och jag pratar så här, är det här ett osedvanligt pladdrigt tillstånd för dig?
Jag är lite ovan vid att frågas ut så här. Nej. Men jag menar, det kommer ju flera hit som vill veta. Alltså, förr i världen hade vi mycket mer studiebesök. Men nu är ju skolorna, så att säga, man har dratt in på. Man får inte så många skolresor och sånt. Annars kommer alltid till exempel femteklassarna hit på studiebesök och så vidare. Men jag menar, när du möter en annan människa. Vi är ju oftast intresserade av varandra. Vi vill veta hur tänker den andra, vad gör den andra, vad sysslar, vad lever du av? Och det tror jag är den viktigare frågan, det vill säga, nej, inte lever av, det var fel uttryck, lever för, vad lever du för? Inte vad sysslar du med, vilket yrke har du? Det spelar ingen roll, det är inte det. Men vad är det som är det väsentliga i ditt liv?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ta oss tillbaka till bakgrunden kring det här klostret. Ja. Hur grundades det?
Det var på 1300-talet när den heliga Birgitta levde. Hon troligtvis föddes hon ungefär 1303 och levde fram till 1373. Hon var hovdam åt kung Magnus och drottning Blanka. Och här mitt emot oss, där är den före detta kungsgården. Alltså kungen reste runt på olika ställen och bodde där. Och där var stor Birgitta då uppe i det ena huset och tittade ner på gården. Dit det kom folk och då tänkte hon, jaha, just det, de kommer till hovet. Och här får de lära sig höviska seder. Alltså sånt som man, hur man beter sig helt enkelt. Och då fick hon idén, åh, tänk om här skulle finnas ett kloster. Där man kommer och där man lär sig att be. Och så småningom så får hon det som vi kallar för uppenbarelse. Alltså det vill säga Gud meddelar sig till henne på något sätt. Och då får hon uppenbarelsen om den här orden. Och den grundas först och främst för kvinnor. Det var ett enda kloster, ett gemensamt kloster. Och i den fanns två skilda kommuniteter. En för systrarna, nunnorna, 60 systrar skulle det vara. Och en för bröderna som var 25 till antalet. Och det roliga var, alltså, vi skulle inte konkurrera med varandra. Ibland har jag en känsla av att vårt liv just nu, eller att vår tid präglas av att vi ska tvunget bli jämställda, vi ska tvunget med männen och alltså om vi är kvinnor. Men det var inte det, det var frågan om. Det var frågan om att komplettera varandra. Att man och kvinna tillsammans kompletterar varandra. Bröderna skulle syssla med predikan och det mer utåtriktade livet. Alltså ta hand om alla pilgrimer som kom till klostret. Medan nunnorna skulle mest syssla med det här med bön.
Just det. Och det är den delen, alltså munkdelen eller brödradelen av klosterverksamheten är borta?
Ja, det är den. Alltså i Sverige upplöstes munkklostret eller brödraklostret, vi har aldrig kallats munkar, brödraklostret. Det upplöstes 1550. Våra herrar fick, det blev sagt, ni får inte finnas här längre. Och systrarna kördes ut ur landet 1595 först. Så de existerade så att säga längre. Den sista, alltså vi fick väldigt många kloster i Europa, runt 80 stycken. Och den sista brodern dog 1854 i Tyskland, Altomünster.
Men så det är slutet på 1500-talet i och med den hårdföra reformationen här i Sverige som klostret då försvinner?
Ja, och de sista systrarna åker till eller flyr till Danzig, Gdansk.
Just det. Och när återupptas det här?
Moder Elisabeth Hesselblad grundade en ny del av vår orden. Alltså vår orden består av fem olika, kan man säga, grenar. Något sådant. Det är vi som är den medeltida grenen. Sen finns det en spansk gren från 1630-talet. Sen finns det Moder Elisabeths gren, eller del av orden, som grundades 1911. Sen finns det bröder som grundades i USA, alltså som ett enskilt, men de kallar sig för munkar. De grundades 1970-talet och sen finns det aktiva, nej, missionerande Birgitta systrar i Mexiko från slutet på 1970-talet också.
Men Elisabeth Hesselblad...
Hon kom hit 1935 och köpte det första huset här. Och hennes systrar hade då långtidsgäster här. Så småningom blev det tvunget att vår del av orden tog över huset, och det var 1963.
Och du har varit tidigare abbedissa i det här klostret. Det var i 24 år.
Ja.
Hur blev du, för jag har förstått, du får rätta mig om jag fel, men att du var den första abbedissan i det här klostret sedan medeltiden.
Ja, och i Norden överhuvudtaget.
I Norden överhuvudtaget. Ta oss tillbaks till det. Hur blev du abbedissa?
Ja, det står också i våra konstitutioner. Vi har demokratiska val där man väljer abbedissa. Och det görs vart sjätte år. Sen väljer man vi också vårt råd, det vill säga dels en priorinna och dels en rådsyster. Och det sker vart tredje år.
Hur kunde du bli den första om orden hade kommit tillbaka?
Det var så här att jag var redan innan, alltså innan vi blev abbedisskloster, var jag priorinna, alltså högsta ledaren då för klostret. Hon hette då priorinna. Det var jag redan i 3 år. Och sen kom 1991 och var det ett jubileum, Birgitta-jubileum. Och då fick systrarna för sig att ska vi inte ansöka i Rom om att få tillbaka vår abbedistitel, alltså för klostret. Ja visst, så det gjorde vi. Vi skrev till Rom och då ringer vår biskop Hubertus Brandenburg. Han åkte till Rom och hade med sig brevet. Alltså han hade ju först godkänt det. Vi måste ju först fråga om vi fick lov att göra så. Och sen ringer han efter 6 veckor till mig och säger: har ni fax? Nej, varför då? Ja, ni har blivit abbedisskloster redan. Jag måste visa det för er. Det är inte klokt. Rom har jobbat på 6 veckor och gett titeln tillbaka. Ja, så att vi fick skicka fax till turistbyrån och få det genom dem.
Och då blev du per automatik?
Nej, sen blev det ju bestämt att vi ska ha abbedissval för att det upphörde min ämbetsperiod så att säga, som priorinna. Och då hade vi val och sen hade vi det som kallas för välsignelse av abbedissa eller vigning av abbedissa strax efter.
Och vad gör en abbedissa?
Ja, det skulle jag bra gärna vilja veta. Hon gör allt mellan himmel och jord. En del administrativt jobb. Hon är också, alltså hon är högsta ansvarig för dels allt vad som händer med ekonomin. Hon är ansvarig för underhållet av byggnaderna. Hon är ansvarig för klostrets andliga liv också och så vidare. Och för ansiktet utåt kan man säga också. Alltså kontakt med myndighetspersoner och så vidare. Allt mellan himmel och jord.
Då var ju du i praktiken chef.
Ja.
Jag tänker den här klassiska slitningar som kan finnas mellan medarbetare och chef. Men det är ju omtalat i vilken organisation eller vilket företag man än är i. Hur ser du på det? Vad fanns det för slitningar i ditt ledarskap?
Vi är en grupp, just nu 8. Där var och en har sina föreställningar om hur saker och ting ska gå. Jag har ibland uttryckt så att jag kände mig som klistret i kommuniteten. Den som försöker klistra ihop alla önskemål och försöker jämka, försöka förstå än den ena, än den andra och göra rättvisa åt systrarna.
Vad skulle du säga, vad var det svåraste med att vara abbedissa?
Det var att kunna lyssna tillräckligt djupt. Och detta att vara ansvarig för systrarnas andliga liv. Det vill säga att hitta tillräckligt stimulans för att vi växer i det som vi vill göra. Och det är framförallt det andliga livet.
nu när du har varit här så länge, har det funnits perioder, om du, apropå det här med att synda i tanken och i handlingar, och där du har velat lämna den här tillvaron och kanske till och med längtat efter att få göra det?
Jag vet att jag har uttalat det en enda gång, och det var när jag var novis, alltså i mina första år här, och plötsligen fick 6 veckor ta över kocktjänsten i gästhemmet. Och jag hade bara sagt till dåvarande priorinnan att okej, alltså hon blev sjuk, den som var det, den syster som var det då. Och då sa jag kan gå över en dag, för jag kan göra kassler med en ananas, det vet jag hur man gör. Så. Men så blev det 6 veckor, och det var, alltså, vi hade väldigt mycket mat då för gästerna, med 2 stora måltider, alltså lagade måltider per dag. Men det var den gången jag sa, nej, jag tror inte jag klarar det här livet om vi fortsätter så här.
Sa du det högt till de andra?
Nej, jag sa det till dåvarande chefen. Mm. Och det betydde att vi sen fick en anställd kokerska.
Så det var det, så att du, om du hade behövt jobba kvar, hade du övervägt att lämna tillvaron?
Jag kände det just då så. Men alltså, nu kan jag vara sur på systrarna och sådär. Det kan vi allihopa vara, alltså sur på våra medsystrar. Och då tänker jag, vad skulle jag vilja byta det här livet mot? Alltså det känns väldigt frestande då på ett sätt. Alltså, ja, men jag slappar de här eländiga medsystrarna. Men när jag tänker på då, ja, vad vill du tillbaks till? Vad skulle du önska dig? Skulle du vilja bo i en lägenhet? Skulle du vilja ha ett jobb? Alltså jag är stortrivs med mitt jobb. Det var inte det. Jag har älskat mitt arbete tidigare. Och det är inte det. Men jag kan inte tänka mig att vara utan bönen.
En av mina favoritromaner är skriven av Hermann Hesse. En Nobelpristagare från 1946, som har skrivit en bok som heter Glaspärlespelet. Vet inte om du har läst den.
Evigheter sedan. Ja. I gymnasiet, ja.
Nej, men kort så handlar ju den om en slags munkorden. Det är liksom en påhittad framtid, och det är den här munkorden, det är ju inte en kristen munkorden, men det är munkar som spelar det här glaspärlespelet, och det är liksom lite oklart vad det här glaspärlespelet är, men det verkar vara någon slags blandning av musik och matematik i någon slags, ja, men någon slags konstnärlig vetenskaplig blandning. Och huvudpersonen, han blir någon slags mästare i det här glaspärlespelet. Han är den absolut främsta munken som har funnits i det här. Men han bestämmer sig för att abdikera, att han slutar på det här klostret efter en 20-30 eller ett helt yrkesliv, för att få upptäcka den verkliga världen. Och vad som händer då, och här spoilar jag slutet, det är att direkt när han kommer ut i den här verkliga världen så ska han ta ett bad i en vacker sjö. Och när han kommer ner i den här sjön så dör han av att hjärtat stannar. Och som jag tolkar det här så är ju det författarens uppgörelse med teori kontra praktik. Vad som händer om man är för mycket i det själsliga och det teoretiska, och sen när man kommer ut i den verkliga världen så är han inte rustad för det. Han kan det här glaspärlespelet, men han kan inte ta ett enkelt dopp. Och min fråga är bara, och jag vill verkligen inte ställa den värderande, jag bara undrar, kära, när man är i ett kloster och är så pass mycket utanför det vi har pratat om, det här sinnliga och att vara i världen, är det någonting som, eller hur rustad är du för världen där utanför?
Ja, men jag tror inte du kan skilja på vår värld och världen där utanför. Vi lever i denna värld. Vi är mer än medvetna om allt vad som pågår i den här världen. Jag lever inte i någon slags... Visst, vi lever i en avskildhet för att vi ska minska på intrycken som kanske skulle störa vår gudsrelation. Men vi får så mycket intryck ändå. Det kommer folk hit och berättar, det skriver folk på mail, det skriver och så vidare. Vi får samtal och så vidare. Vi är mer än medvetna om vad som pågår i världen, i vårt samhälle. Vi har ju också, vi kan säga att vi är ju ett litet samhälle i smått. Och vi kämpar ju också med våra svårigheter. Och det är ju på något sätt som att bli avskalad som en lök. Bit efter bit upplever vi att vi blir avskalade av våra skydd, våra system att skydda oss och så vidare.
Har du något exempel på det?
Ja, att våra medmänniskor framkallar ju att jag måste konfronteras med vem är jag själv? Hur reagerar jag inför det ena? Hur reagerar jag inför det andra? Och jag måste lära mig tålamod med mina medmänniskor. Jag måste lära mig också tålamod med mig själv. Jag måste lära mig respektera den andra. Och jag måste lära mig att respektera mig själv.
Och hur är det med din gudstro? Har den någonsin vacklat?
Ja, alltså om du tänker på det här med torka och sånt. Där jag verkligen har undrat. Men Gud, finns du då verkligen? Ja, det har också funnits i mitt liv. Men mer kan jag se att det är beroende av när jag inte har varit tillräckligt omsorgsfull om mitt eget böneliv. Alltså det finns ju inte bara det som jag ber i tidigaren. Jag måste ju också själv så att säga kommunicera med Gud.
Kan du ge något specifikt exempel på när du har befunnit dig i en sån situation där du faktiskt har ifrågasatt Guds existens?
Ett år hade vi två systrar som dog med 6 veckors mellanrum och två kompisar också, alltså två väldigt nära vänner. Då vet jag, jag kunde fråga mig, men herre, vad vill du nu med detta? Varför drabbar det oss så mycket just nu?
Och vad fick du för svar?
Ha, inget, förstås.
Förstås.
Vad tror du?
det är du som är den tidigare abbedissan. Du bör ju få svaren.
Nej, för katten. Det spelar ingen roll. Du är inte på det minsta sätt förskonad om du är abbedissa för den här frestelsen att falla för att ja, Gud tycker inte om oss. Du är lika drabbad i vilken position eller vilken bit du än är. För jag menar, vi är ju ett pussel tillsammans.
Ett jättestort tack till dig, moder Karin, för att du tog dig tid att prata med mig. Det är väldigt intressant när man pratar med djupt religiösa människor, för du är väl djupt religiös?
Ja, det tror jag inte.
Inte?
Jag tror bara jag är helt vanligt troende.
Okej. För det finns någonting, så jag blir alltid lite nervös för om man eventuellt kan säga någonting fel. Men jag upplever att i vårat samtal så har det inte funnits några sådana tendenser överhuvudtaget.
Nej, jag tror du får fråga vad du vill, men alltså, vissa saker kan jag inte svara på, helt enkelt. Jag har valt vad jag så att säga lägger tid på.
Ett jättestort tack.
Tack.
Du har lyssnat på Moder Karin i avsnitt 48 av Bildningskomplexet. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter @benjaminelfors. Och kom ihåg vad jag sa i början om Apples podcaster-app. Tack för att du lyssnar.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.